Hejsan och välkommen till Bibliotekspodden Solen. Detta är avsnitt nummer 81. Och vad ska vi prata om idag, tro? Ja, vi ska prata om bilderböcker.
Tjoho,
säger
äntligen
alla vi fem som sitter här idag. För vi är vanliga gänget. Alice, hej.
Hej.
Patrik.
Hej.
Maja.
Hej.
Och Caroline.
Hej.
Som någon trogen lyssnare kanske känner igen, du var med i några avsnitt way back när vi pratade om bildberättelser. Då kan man gå tillbaka och jämföra vad vi sa då och vad vi kommer att säga nu. Och vi pratade också om Roald Dahl i något avsnitt, tror jag. Det här var många år sedan, men det finns i vår historik där. Och bilderböcker. Vad ska vi prata om? Vilka typer av bilderböcker? Vi skulle ju aldrig komma oss för att ha ett avsnitt om romaner. Det skulle bli ett ganska stort avsnitt. Men nu ska vi ha ett avsnitt om bilderböcker. Men inte vilka som helst, utan vi tänkte att vi skulle... Vi har diskuterat där innan, försökt ringa in ämnet lite grann. Men bilderböcker för vuxna, sa jag först. Men det blev lite fel, kan man tycka. För det finns kanske bilderböcker för vuxna. Då tänker jag på så här graphic novels, kanske Liv Strömqvist, kanske Edward Gorey, den typen av böcker. Eller vad säger du, Patrik, som expert på området?
Ja, som expert. Så tänker jag. Nej, men jag tänker också att det finns de här, det finns också de här böckerna som det började på sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, de här träsnittsböckerna också som ofta är ordlösa. Så det finns en hel del som bara eller i första hand riktar sig till vuxna.
Ja, idag är det nog främst serier, tror jag, man frågar folk, så tänker att det görs ju väldigt mycket serier som riktas till en vuxen publik som har väldigt mycket bilder och som är en vuxen släkting kanske till de bilderböcker man främst hittar på barnavdelningen på biblioteket i bilderbokstrågen. Och det är kanske de vi tänker prata om. Vi tänkte prata om bilderböcker som man hittar på barnavdelningen, men som vuxna borde läsa. Och som det finns fantastiska böcker. Vi har tagit med några exempel var idag som väldigt många vuxna missar för att man kanske inte har något barn i rätt ålder att läsa för. Men det finns faktiskt ett stort värde att läsa dem för dig själv, även om du inte har någon barn att läsa för. Du kan läsa dem för ditt inre barn. Och vi pratade om det alldeles just innan här, Caroline. Om att du sa då att det finns ingen status att läsa bilderböcker. Och då sa jag lite emot. Vad tänkte du? Finns det ingen status att som vuxen läsa bilderböcker?
Nej, men jag tänker att det finns en det är uppmärksammat inom vissa branscher, så barn och ungdom och barnlitteraturen och ungdomslitteraturen är högt prioriterat för oss på folkbiblioteken till exempel. Med det jag sa så tänkte jag nog ändå att så här, generellt i samhället så kan jag ibland känna att bilderboken inte har en status. Därför att när man har små barn som sedan blir skolbarn och då också kanske blir läsande barn som läser själva, då kan man ha ganska bråttom, tänker jag, att gå från bilderbok till att läsa kapitelbok. Av olika skäl. Jag kan uppleva det själv när man jobbar i biblioteket och möter föräldrar och vårdnadshavare som känner att nej, men nu, nej, bilderboks, där är vi, där har vi passerat. Och då brukar jag liksom tänka lite för mig själv så där, jaha, vad är det man ska ha pass, liksom, vad innebär det att man har passerat bilderböckerna? För att jag tänker att man läser bilderböcker genom hela livet med stor behållning. Och läser själv, för mina egna barn som är i skolåldern och kan läsa själva, så läser vi regelbundet bilderböcker. Och sen kopplat till det jag sa då, så tänker jag också så här, vi lever i ett samhälle idag som är väldigt bildorienterat kring ja, men till exempel sociala medier, att där handlar det om att kunna liksom läsa visuellt, eller man ska säga, i rörlig film eller bild, och kunna tolka snabbt liksom. Och då kräver ju det sin kompetens, vilket gör att man kanske borde läsa mer bilderböcker för att vänja sig mer vid att träna ögat och sinnet på att läsa bilder. Som säger mer än 1000 ord ibland.
Det var många punkter du fick med där, Caroline, som vi skulle kunna diskutera längs med. Så det tycker jag vi ska göra. Men om jag försökte, den första delen där, att det finns något paradoxalt, kanske framförallt i våran bransch då. Vi läser mycket bilderböcker, vi jobbar på bibliotek, vi ser bilderböcker varje dag, man någon gång är nere på barnavdelningen. Och bilderböcker och barnlitteraturen och barnavdelningen är ofta prioriterade i folkbibliotekens verksamhet idag. Och det finns, det är ju väldigt viktigt från alla håll, politiker och alla, att barn ska läsa och barnlitteratur är det viktigaste och så. Men samtidigt, paradoxalt nog, så är det ju bland de fina litterära samtalen så pratar man om Emily Dickinson och Anja Edelund, och man pratar om författare och så. Ibland kan det ju någon enstaka gång, men det är väldigt ovanligt, att man klämmer in Eva Lindström eller klämmer in Tidholm eller något där. Det händer ju ibland. Men det är sällan det är långa recensioner av nya bilderböcker på kultursidan. Det kanske finns, men då är det en speciell hörna i slutet på DNs lördagsbilaga eller så. Det är som att det är lite på sidan av. Och det är lite synd, för att det finns ju lika mycket poetisk och konstnärlig kraft i många bilderböcker som i mycket ny poesi till exempel. Eller vad säger du, Alice, om detta?
Jo.
Eller Maja?
Nej, men jag håller med. Jag tycker ju också att bilderboken, att många fler vuxna borde läsa den, därför att jag tror att de skulle få ut någonting av det själva, lite oavsett om man har barn eller inte. Det finns ju många nivåer i bilderböcker. Det är väl därför jag sa innan att det är, om jag tänker olika genrer inom barnlitteraturen och vilka som kan tilltala vuxna mest där, om man tar bilderboken eller sådana som vi kallar på biblioteket för kapitelböcker som man läser själv när man har börjat lära sig läsa, och så lite äldre, 9-12, även ungdomsböcker, då skulle jag säga att bilderboken är den som har mest att ge till de flesta vuxna, eller hur man ska säga. För att den har så många, det finns så många sätt på vilket den kan tilltala en läsare. Det kan liksom både vara det rent bildmässiga, det konstnärliga, och det finns ju många vuxna som är väldigt konstintresserade, och då kan man få ut väldigt mycket av att läsa bilderböcker av den anledningen. Men också liksom berättelsemässigt, och det är en kort text, så den liknar ju poesin på det sättet. Den går också, det är något man kan ta till sig ganska fort, så det går ju att läsa mer rent kvantitativt också. Men just förutom det här att man såklart kan läsa en bok för sitt barn och med sitt barn och få ut någonting av det, att man har den här gemensamma läsningen, men också om man läser själv som vuxen.
Vill du fylla in något, Maja?
Det var du, ja, förlåt, avbröt jag kanske. Men det är lite du var inne på där med poesin. Eller, det, är som, det talas i sinnena så mycket mer ändå, med just att det är bild och sen text, fast det är kort text liksom, men väldigt oftast direkt. Alltså de böckerna som jag tycker vänder sig till både vuxna och barn i alla fall, liksom, att man som poesin är så direkt och sinnlig liksom.
Mm. Ja. Ja, det är ju verkligen en kombination också av bild och text, mm, som ju finns också i serierna, även om jag upplever serier och bilderböcker som väldigt olika former av konstverk eller text, men de har ju det gemensamt att det är både bild och text som blir en kombo.
Och jag tänker också att bilderböckerna kan ju ibland innehålla väldigt lite och ibland ingen text alls till och med, och fortfarande vara en bilderbok i högsta grad då, utan text förstås. Men, och då behöver de inte ens vara linjära. Och jag tänkte, där ligger ju också nära poesin. När man läser roman och novell så finns det ju i alla fall ofta, jag vet att det finns en del berättare som Hans Gunnarsson som utmanar det här linjära. Men en bildbok har ju precis som poesin den här möjligheten att vara någonting annat, någonting som talar direkt till våra sinnen.
Och det kan, ja, precis, det kan bli ett vansinne på ett, alltså vissa författare har ju, kan liksom, eller barnboksförfattare och illustratörer, Att de kan liksom förmedla det på ett helt annat sätt än vad en, som du säger, det här linjära berättandet. Vansinnigt i oss. Vansinnigt, ja,
det
i världen.
Finns otroligt mycket i bilderböcker. Alltså det, att det kan vara att det dels är, att det är nästan unikt att det är en väldigt tillgänglig genre samtidigt som den är väldigt experimentell.
Mm.
Det finns ju sådana exempel inom poesin. Men ofta kan det bli ett antingen eller inom vuxenlitteraturen, att det blir det här som är väldigt spännande för att det är svårt och det bryter ny mark och det är experimentellt, men det kanske inte är riktigt lika tillgängligt då. Men de bästa bilderböckerna kanske kan ha båda de här grejerna. Det är ju väldigt häftigt.
Ja, verkligen. Jag får bara säga en sak. För jag har verkligen upplevt dem stunder när jag har varit med mina barn och läst böckerna och att det bara snurrat i huvudet på mig liksom. Att de har vänt upp och ner, de författarna har liksom vänt upp och ner på hela världen och var så enkla i den, liksom den direktheten i det, istället för att läsa typ Wittgenstein eller liksom, eller någon då filosof liksom, att de kan förmedla det, eller en viss typ av barnboksförfattare tycker jag lyckas med det, och det är ju helt fantastiskt.
Ja, verkligen. De har en väldigt stor potential för den slags existentiella, filosofiska.
Ja.
Eller liksom lämna någonting öppet till läsaren.
Ja, precis. Och bild och text. Ja, precis. Också att det finns två de här olika formerna då, både text och bilden.
Mm. Vi pratar ju väldigt mycket runt, men vi ska snart komma in på några exempel på de några bilderböcker som vi tycker mycket om. Men det känns också som att vi borde nämna ett upp. Det känns som att vi jobbar på bibliotek allihop. Och vi tycker att bilderböcker är en genre som fler borde läsa. Även de som inte har barn i femårsåldern hemma att läsa för. Man borde läsa bilderböcker själv. Alla har ju inte små barn i närheten. Men det är inte riktigt så vi har det på biblioteket. Alla bilderböcker är i tråg, väldigt lågt ner. Och de är på barnavdelningen dit man inte kanske gärna gå, eller kanske till och med i värsta fall känna att man inte får gå om man inte har ett barn med sig. Och där tycker jag att vi har ett litet uppdrag. Jag vet inte hur vi ska lösa det, men man borde ha en liten bilderbokshylla på vuxenavdelningen. Det borde vara alldeles självklart, tycker jag. För att alla vuxna borde ju, det är viktigt för alla vuxna att lära sig förstå, komma nära barnen i samhället, sitt eget eller andras, och läsa lite barnlitteratur. Ja, kanske ett sidospår, men jag tycker det är ändå viktigt att fånga upp. Vad säger du, Caroline, som håller på och jobbar med hur olika bibliotek ska se ut?
Nej, men jag fick en idé när jag vid något tillfälle lyssnade på Pia Lindenbaum, bilderbokskonstnären, och hon berättade om sin senaste bok som heter Frekes fot. Och när hon berättade om vad hon var hade inspirerats av lite kring i liksom skapandet av den boken, så pratade hon om bland annat liksom gamla klassiker som till exempel Gogols Näsan och lite så här. För Frekes fot, kan man säga, väldigt kortfattat handlar om en pojke som går och lägger sig med två fötter och två skor, och när han vaknar morgonen därpå så saknar han den ena skon och foten. Och sen så är då liksom berättelsen går ut på att han går ut för att söka efter sin fot. Sen ska jag inte avslöja hur det slutar, men det är en väldigt ett intressant grepp, tycker jag, och hur man liksom kan leka med den här liksom lite absurda genren. Och när hon pratar om den där boken och kopplar det till de här liksom gamla klassikerna, så fick jag en idé så att man borde egentligen göra en sån koppling på våra bibliotek till exempel, eller i bokhandeln, att för det finns många böcker som knyter ihop varandra fast de är ju i vitt skilda genrer. Så då tänkte jag så här, ja, men då kanske vi ska skylta med Gogols Näsan, och så kanske man ska köra någon slags så här, har du läst den här så gillar du säkert den här, och sen har vi Pia Lindenbaus Frekes fot eller något liknande. Jag tänker att man skulle kunna hitta många sådana släktskap mellan olika genrer, mellan vuxen och barnlitteratur, som gör att man kanske inte behöver klamra sig fast så mycket vid åldersindelningen eller formatet, utan att det är mer tematiken eller berättelsen som är det som knyter ihop och som många gånger egentligen är det viktigaste, tänker jag, i en liksom litterär berättelse.
Och det är ju det som är så himla underbart också, man läser tillsammans med sina barn och att man kan läsa på olika nivåer. Alltså för barnet är det en skön, rolig historia. För de vuxna kan det finnas en anspelning på någonting annat. Jag tänker till exempel på den här boken av Anna Höglund som heter Thomas kort och gott. Och som handlar egentligen med färgen. På omslaget här har Anna Höglund ritat sin egen man, Thomas. Och han har en gul tröja och blå kortbyxor. Och den anspelar ju väldigt tydligt på den här Nalle. Boken heter väl, eller Nalle eller Bruno, Nalle tror jag.
Nalle.
Nalleböckerna. Och sen i boken så är det en jätteskön historia om att Thomas då tycker om att titta på sin stora tv och titta på sin gräsklippare när den rör sig där ute. Han har monterat en liten kamera ute. Så det, den gör ju narr av hela vuxenvärlden också. Men för barnet är det en historia och för den vuxna är det en annan historia. Och bilderboken lånas ju väldigt, precis som du är inne på, Caroline, så lånar sig väldigt väl till att berätta flera historier på en gång. Och jag älskar sån här intertextualitet.
Och att bilderboken då, som du säger, att det fungerar på två nivåer, eller kanske ännu fler nivåer. Att man, det är ju en genre som man behöver ju då förstås inte, men man läser ju ofta tillsammans. Ja. Så.
Jag tycker att jag märkt det, att när jag läser den typen av böcker för mina barn, som både jag och dem liksom kan få ut någonting av, att de gillar det mer. Liksom. Att det finns någonting där i dem. Även om det kanske är svårbegripligt och så. Så är det någonting väldigt lockande i det. I de ämnena och teman som kommer upp då. Eller att det där upp- och nedvända. Eller liksom vansinniga. Alltså att det finns något i dem också som intresserar dem kanske mer än vad man tror egentligen. Ofta.
Där fångar du något väldigt viktigt som jag tycker man ofta glömmer bort. Det pratas ju så himla stora ord om hur viktigt det är att barn läser och att, men om inte de vuxna gillar att läsa eller är intresserade av litteraturen, hur ska barnen kunna bli det? För de barn hör ju om man fejkar, om man läser en bok som man tycker är tråkig. Så det är viktigt att hitta bilderböcker som man själv som vuxen gillar, för då tycker kommer antagligen barnen att lyssna mer på det. Det kan vara en tes, det behöver kanske inte vara så, men det finns nog.
Så är det säkert. Jag tänkte bara flika in där apropå det du sa, Caroline, om ämnen. Man kan ju också välja dels litterära liksom, inspirationskällor och skönlitterära, men sen också som Kitty Crowther till exempel, som är en belgisk, tror jag, Alma-pristagare som har skrivit många böcker. Hennes böcker skulle man kunna skylta ihop med typ böcker inom psykologi, för att det handlar väldigt mycket om olika sådana processer, som den här som jag har med en som heter Mamma Medusa här, som jag tänker skulle stå ihop med anknytningsteori kanske. Handlar väldigt mycket om en mamma som får ett barn och hur viktigt det är och hur svårt det kan vara att släppa taget från både liksom barnets och förälderns sida. Så den får man säga absolut en tankeställare kring som förälder också när man läser den och känner igen sig i det här, att man vill bara hålla sitt barn nära. Hon har väldigt, väldigt långt hår och hon bär runt sitt barn, den här Mamma Medusa, hon bär runt sitt barn i håret väldigt länge, och barnet är så här, men kan jag få gå och leka med några andra barn, och mamman vill liksom inte släppa, men sen gör hon det ändå till slut. Och ja, väldigt symbolisk, men också liksom som för ett barn, om man vill, också en enkel historia om att vara nära sin mamma och att hitta att vara nära andra barn.
Vi börjar snudda på de olika titlarna här, och det är ju så vi ska göra. Ja, en av Kitty Crowthers andra mest kända böcker, kanske älskade Lilla döden hälsar på, är ju också en sån där som man skulle kunna ställa bredvid böcker om sorgarbete eller hur man... Jag ska inte gå in närmare på den just nu, men jag hade bett alla som är med i podden idag att välja ut en bilderbok som de ville lyfta fram. Och då protesterade Alice och Maja tyckte det var svårt. Och så. Det är alltid jättesvårt att välja en bok som man gillar. Så vi har förstås tagit med en massa olika böcker, men det kan vara en att utgå ifrån. Så vi har väl alla, i alla fall en här bok var som vi vill utgå ifrån. Och se vart det leder oss. Är det någon som vill börja? Vill du köra,
ja,
Alice?
Jag kan börja.
Som har valt Blå ugglan.
Ja, av Lotta Geffenblad. Som är en ganska ny bok. Eller den kom nog förra året. Och apropå sorgarbete så handlar ju den om det också, skulle jag säga. Det är en bok som handlar om Granlund och Stenberg, två personer som bor tillsammans i en stuga i skogen. Och det finns inte så många andra människor med i boken, utan det är de två. Och ganska tidigt i boken så dör Stenberg. Det sker ganska plötsligt. Jag kommer ihåg när jag läste den här för mina barn, så visste inte jag att det skulle hända. Så då blir man lite så här, oj, vad hände nu? Den ena dog.
Det var, ingen förvarning.
Nej, ingen förvarning, precis. Och Stenberg dör och Granlund blir väldigt ledsen. Men efter en kort tid så dyker istället en stor blå uggla upp i skogen hos Granlund, som efter ett tag också flyttar in i huset och blir en ny följeslagare till Stenberg. Och sen vet jag inte hur mycket man ska säga mer om vad som händer. Den är väldigt, det hör ju till saken då att den här ugglan är blå, och det var också blandade ihop de här namnen här, jag ska säga rätt. Men Stenberg hade också en blå skjorta. Och Granlund har en röd. Så att den här färgen symboliserar ju Stenberg. Det är på något sätt är han... Ja, man kan läsa det på flera sätt. Om det är så att det är minnet av honom som finns kvar. Om det är sorgen efter honom.
Och den här ugglan ändrar ju lite storlek och sådär. Och ibland är den i vägen. Men sen börjar den hjälpa till med lite vardagsbestyr som, om det nu var Stenberg, hade gjort innan han dog.
Det är väldigt, väldigt fint berättat. Det är som om sorgen smyger in och blir en del av vardagen till slut. Och det lägger sig och sorgen blir något man kan leva med till slut. Det är väldigt fint berättat, och med färgerna också. De här varma färgerna som försvinner när sorgen nästan är övermäktig. Men sen kommer de varma färgerna tillbaka tillsammans med det blå.
Ja, precis.
Men den här bilderboken är ju ett exempel på den kanske vanligaste, skulle jag säga då, så här... dubbelläsningen, eller som vuxen så läser man ju direkt den här ugglan som en symbol för sorgen och att det är något som symboliserar saknad. Som treårigt barn så tänker man kanske att det är en konkret stor uggla som kommer att hälsa på och gör honom sällskap eller hen sällskap när den andra har försvunnit. Det är ju väldigt enkelt, men så funkar det ju ofta i många bilderböcker, att man som vuxen läser det symboliskt, som barn så är det ju konkret.
Precis, och det jag tycker det som är fint med den här också, för precis, han blir ju också mindre och mindre sen, så som du säger, först är han i vägen, sen så blir han hjälpsam och sen så krymper han också, så att man tänker just att ja, men det är sorgen som man först lär sig att leva med, och sen blir det mindre och mindre jobbigt och så, men sen försvinner ju den blå ugglan, men sen kommer den ju faktiskt tillbaka, och det är det jag tycker är fint också, att där kortsluts ju den där läsningen, eller att man liksom förenar barnets läsning och den vuxna. Att ja, men det kanske faktiskt var en uggla. Men det var också den här sorgen.
Ja, precis. Ja, den är jättefin.
Ja, också bildmässigt, som du var inne på, med färger och allt.
Ugglan är så fantastiskt vacker.
Ja, och just väldigt överväldigande när den kommer. Så han blir ju rädd först, och det förstår man ju. Ja. Den är ju verkligen någon slags överjordisk varelse.
Han springer och gömmer sig i huset och då ställer den sig i vägen så han inte kommer ut.
Ja.
Den är ju otäck, fast färgen är så otroligt fin. Det där blåa, att det blir så... Tillsammans blir det något vackert och obehagligt samtidigt.
Jag tycker hon har så fint berättande. Det här lite skeva, det är lite från snedden hela tiden. Hon har ett väldigt speciellt sätt att teckna, tycker jag.
Mm.
Och man kan ju, som i många bilderböcker, om man gillar dem, så kan man ju, man kanske läser den första gången, så brukar jag göra. Så andra gången så kanske man bara tittar på bilderna, för att man vill bara se på blåbrorna och äpplena som är i köket och de olika detaljerna och svamparna som hänger. För det är så... Vi hade en bildbokcirkel här på biblioteket, en slags fortbildnings, och då märker man, då läste jag en bok som heter Pudlar och pommes av Lindenbaum. Nej, men att det är inte så att man bara läser en text, man lägger ju märke till, det är så himla mycket detaljer ofta i bilderböcker, och man ser någonting som man fastnar ögonen för och som man tänker att det är viktigt, men den andra personen har ju tittat på svamparna som hänger där och kopparna. Och, så att bilderböcker kan man ju läsa ofta om det är en bra bilderbok väldigt, väldigt många gånger och man kan fokusera på olika delar av bilderna.
Och det är ju intressant när man läser tillsammans med barn som inte kan läsa själva, så är det ju bilden de ser och så hör de den vuxna som berättar. Men för dem är ju bilden det första. Vuxna är ju mer tränade att man blicken dras direkt till texten när det finns text.
Det måste man påminna sig själv om gång på gång. Man glömmer bort det även om man har läst hundratals böcker för barn, så kan man glömma bort det ibland. Att man inte är för snabb när det är väldigt kort text, att man låter innan man bläddrar blad. Mm. Och det kan man också träna sig på som vuxen och faktiskt titta på bilderna lite grann och inte bara, man ska så fort igenom böcker. Geffenblad, hon har gjort
flera andra. En fantastisk annan bok är ju Astons stenar, som var den hon slog igenom med, som handlar om ett barn som samlar på stenar. Stor igenkänning där, kan man säga, för både föräldrar och barn, tänker jag.
Vanlig hobby bland barn i femårsåldern.
Ja, det är ju det.
Vi hade jättestor behållning av den när min dotter var liten, för hon samlade på massa stenar.
Ja, det gjorde min dotter också. Alla. Mm. Ja, vi kanske återkommer till Blå Uggla, men vi går vidare, för vi har många böcker att ta oss igenom. Maja, har du någon bok?
Men jag kan ju prata. Du var ju inne, Patrik, du pratade om Thomas med Anna Höglund. Och jag hade jättesvårt att välja, för att jag egentligen ville jag välja Babu Lindgren, för att jag har liksom alltid varit väldigt förtjust i de här Loranga-böckerna och sen Lilla Sparv, efter jag har pratat om någon gång tidigare avsnitt. Men så tänkte jag att vi hade pratat om att det skulle vara bilderböcker kanske mer då. Och det är ju även Loranga lite, men Anna Höglund är ju väldigt mycket bilderbok.
Stanna, för man tänker att Loranga, det är ju en fantastisk bok, men det är ju också en slags bilderbok.
Det är det ju, absolut. Hon har ju sina egna illustrationer där.
För bilderbok, när vi säger det, eller i alla fall i biblioteksvärlden, så är det väldigt mycket de här lite större A4-storlek, platta. Men det finns ju väldigt mycket bra bilderböcker, kapitel, och Loranga är ju en sån. Du minns inte exakt hur mycket bilder det är just.
Nej, men det är lite.
Men man minns ju bilderna väldigt starkt. Det är en stor del av upplevelsen när man, de sätter ju sig. Det är hon själv som har gjort dem, va?
Det är hon själv som har gjort dem. De är väldigt enkla, men de är ju otroligt roliga och fina. Jag läste Loranga, har läst det för mina döttrar flera gånger, men jag gjorde det här om dagen. Det är som att jag gråter liksom och skratt, för att det är så kul. Alltså det, Dattanjang. Det är ju, jag kan ju börja. Ska jag börja berätta lite om Loranga?
Ja,
nu blev det som att du gick över till det stället. Men alltså Loranga, Masserin och Dattanjang, det är ju Masserin och hans pappa Loranga som bor på en gård på landet. Och sen så bodde även Masserins farfar där också, som heter Dattanjang. Och det är liksom, det är bara så här galenskap från början till slut. De har en giraff som bor på en sophög i deras trädgård. Och så har giraffen bitit sönder taket till ett av husen, så att de har en pool där nu då, så de simmar i. Och på botten av poolen finns Lorangas gamla bil som sitter, och där simmar fiskar igenom. Alltså där, med tanke på, liksom, vi pratar om vansinne, eller jag pratar om det. Hon väcker ju det i en fullständigt liksom. Och Dattanjang, han är fruktansvärt rolig, för att han är superhypokondrisk. Han är hela tiden ont någonstans, eller känner att det susar i öronen på honom. Han är så, men det är liksom, det är så liksom hela, jag kände när jag läser det, bara det är så bra skrivet, så jag liksom, jag vet inte vad jag ska säga om det, för att det är som att varje ord som Babblingen har valt är så, det är så exakt liksom. Man ser allting framför sig hur det sker. Och för Loranga, han är så jäkla taskig mot Dattanjang också, för att han liksom utsätter honom för grejer, och de liksom tar det inte på allvar. För att jag också är det så att Dattanjang glömmer varje morgon vem han är. Så att varje morgon han vaknar upp så är han en ny person. Och han går helt fullständigt i det. Det kan vara att han är rörmokare en dag, och han är helt säker på det. Och han liksom, och då så är liksom Loranga så här bara, de bara driver liksom honom hela tiden. Och så, ja, men det är fullständigt vansinnigt och otroligt roligt, verkligen. Ja, jag kan inte, ord för det.
Jag tänker också att det handlar ju väldigt mycket om att uthärda det som är allra jobbigaste i livet, och skratta det rakt i ansiktet.
Ja, någonstans. Precis.
Så det är liksom verkligen Kaos i grannen med Gud. Alltså det allra hemskaste. Vi bara skrattar för att annars kan man inte gå vidare. Man måste bara gå vidare. Så det finns ett mörker någonstans, även om det är otroligt ljust och glatt också.
Ja, men det gör det verkligen.
Och sen den här rebelliska kraften hos Barbro Lindgren och teckningarna inte minst. Mm. Jag tänker, när bilderböcker är som bäst också så är de ju väldigt rebelliska. Mm. Ja, det finns ingen anpasslighet hos de allra bästa bilderböckerna, utan det är en slags annat, en motkraft också till att bara säga ja till allting.
Ja, men det är verkligen, och det är verkligen Barbro Lindgren tycker jag, Halle. Också, ja, precis, allt det där som det här återhållsamma i människan, eller att man hela tiden försöker anpassa sig och man ska vara så duktig och strävsam. Allt detta, Laura Massin och Ratta Yang är ju motsatsen till det hela tiden. Det är liksom helt utan kontroll. Och alltså just att Loranga, han har inget jobb. Han ligger bara så under bordet och äter. Jag vet inte vad det är. De ligger under olika... De sover inte ens i sängarna liksom, utan de sover på golvet och de har inga pengar. Och just också att pappan är så otroligt ansvarslös. Liksom, eller han på ett så här kul... Alltså på det sättet han bara... De leker hela tiden. Det är det de gör. Och sen så... Men han har liksom... Och det är inte så här, det finns ingen pekpinnar eller sedelärande i den överhuvudtaget, utan det bara är i sig självt. Som, ja, de är i sig själva också. De liksom, det handlar inte om så här, det känns som att de sitter i liksom, de njuter verkligen av livet också i boken. De sitter i bassängen och sitter i bassängkanten och tittar på fiskarna eller pratar om, så det är aldrig, det är en sån stunden på något vis hela boken.
Loranga finns det alltid tid för, och det tänker jag att det kan vara viktigt att få in den aspekten, att man tänker också att just bilderböcker är inte bara de här som står i bilderbokstrågen, utan det finns väldigt mycket bra tecknade kapitelböcker som också är en del. Och sen finns ju Loranga i en väldigt fin serieversion. Vad heter hon, Patrik, hjälp mig, som har gjort
Sara Olausson.
Olausson, och de är ju
en av våra stora
jättebra
svenska serietecknare.
Och det finns en jättebra tecknad film om Loranga också och allt möjligt, men en av de bästa böckerna. Men du hade också en, är det din stund här nu, Maja?
Men jag tog också en då, för jag är väldigt förtjust i Anna Höglund och särskilt då och även Ulf Stark, och de samarbetar ju ibland och gör böcker. De har gjort jättemånga böcker ihop. Ulf Stark lever inte längre, men de har gjort tidigare då. Och Anna Höglund, det är en bok som heter Skuggbarnen som hon och Ulf Stark har gjort. Ulf Stark har skrivit texten och Anna Höglund har gjort bilderna. Och den är en sån bok som lite jag pratade om när jag pratade om att jag själv... När jag läste den så visste jag att barnen skulle älska. Jag kände det hela tiden och att jag också gjorde det. För den är också väldigt snurrig. Och liksom så här, vad ska man säga? Man liksom brant på något vis. Man blir så här, liksom, man kan liksom inte... Det där sinnliga som växer i en som är så direkt som i poesi på något vis.
Lite obehagliga bilder var det första. Jag har inte läst det. Den är
exakt. Jag kanske ska säga lite vad den handlar om, så är det att det är som en slags skapelseberättelse. Det är en gud, en hen som skapar världen. Men då kommer han på sen att han inte tycker att de här fläckarna som finns under människorna, eller skuggorna då, han vill inte ha dem, för det är liksom bara fult. Så då väljer han att liksom sopa bort skuggorna från människorna till andra sidan av jorden. Och det betyder liksom att människorna går bara runt och är glada. De har inga skuggor längre. Sorgerna försvinner och så. Men då försvinner också drömmarna. Och det är en pojke och en flicka då som de tycker inte om att leva i det här. De har känt att liksom, det är så mycket som... Det, ja, men, sagorna glöms bort och de sover inte, de har liksom inga drömmar, och de här flickan och pojken börjar sakna då sina skuggor, så de ger sig ut för att leta efter dem. Men bilderna är ju, de är ju väldigt speciella. Jag tycker de är otroligt vackra. Jag vet att hon har nämnt någonting med, jag vet inte vilket sammanhang, men vad heter han? Hiromi Nymos Bosch. Och det är liksom lite den, vissa av bilderna.
Lena Kronqvist kunde jag tänka på.
Ja, du sa Lena Kronqvist, alltså, ja.
Barnen, hur de ser ut. Ja. De ser så tomma ut.
Det är ju väldigt, det är ganska ångestfyllt liksom. Jag tycker Karin Mamma Andersson också lite i människorna. Jag tänker på en särskild bild av, som hon har gjort, Karin Mamma Andersson. Men det är liksom, vad ska man förklara de här människorna, hur de ser ut? Det är flickan och pojken då. Det är ganska,
föräldrarna, ja. Eller de vuxna ser ju lite ut som så här klippdockor.
Ja, just det.
50-tals reklambilder, lite så.
Behagligt på,
men det är
lite konstgjort, men nästan mänskligt. Men inte riktigt.
Exakt, för hon har jobbat mycket med collage, vet jag. Och hon är intresserad av den typen av konst också, tror jag, som alltså Bosch till exempel. Som är, och just att, sen tror jag att för henne liksom, jag lyssnade på henne i någon intervju där hon sa det, att hon verkligen vill det som är liksom, kunna visa på det som liksom mest skrämmande. Även och att barn, det är mycket mer skrämmande att inte visa på det. Alltså inte låta dem få ta del av det som är skrämmande. Utan att, och det gör ju hon. Alltså hon lyfter ju sådana frågor väldigt mycket, Ulf Stark också. Så, det var en väldigt stark upplevelse för mig. Jag läste om det flera gånger. Sist så sa min dotter, innan jag öppnat fokus, sa hon någonting med, hon sa det med, ja, för då man måste ha skuggor, annars försvinner drömmarna och sagorna och sådär. Alltså det är liksom, det har satt sig hos dem också på något sätt. Jag vet inte hur de förstår det, men liksom, den hade en väldigt stark kraft, den boken.
Mm, den har inte jag läst, den ska jag läsa. Ulf Stark har gjort, han tecknar ju inte, men han har ju skrivit manus till många böcker som ibland är kapitelböcker, ibland bilderböcker. De har ju oftast, det där känns ju som att han har gjort den typen av böcker också, men jag har bara med mig en här som heter Kvällen när pappa lekte. Ofta är de ju väldigt, den är ju så här hypervardaglig, om när det är ju alltid samma historia. Han har ju en väldigt stel pappa som jobbar som tandläkare, och när han en gång, en kväll försöker leka, hur absurt och dråpligt det blir. Han har ju någon slags otrolig sån här, vad ska man säga, pricksäkerhet i formuleringarna som gör att det blir alldeles underbart. Det här vet jag till min dotter. Hon bara älskar. Hon gapskrattar om och om igen. De ska leka gömma nyckel bara. Det är väldigt, väldigt enkelt. Men det är det lilla vardagliga. Så det är en helt annan historia. Matti Lepp som har illustrerat den. Men de böckerna är ofta, de finns också både som kapitelböcker och som bilderböcker. De funkar både med och utan bilder.
Han har ju skrivit så otroligt mycket. Det finkar och dånickar är ju... Eller dånickar och det finkar. Vilken ordning det är. Men den är ju helt... Den är otroligt fin. Men det är ju kapitelbok och det är ju för lite äldre barn. Men...
Jag tycker nästan alla hans texter, han är så otrolig författare. Det är bra nästan allt. Ja, just att det är så...
Hans böcker är ju ofta, kanske inte just den här skuggbanan, men många har ju lite längre text också. Mm. Och det finns ju bilderböcker som har det och som kan vara väldigt, nu har vi pratat mycket om det här poetiska, kortfattade och så. Mm. Men det finns ju också de som är lite mer typ motsvarande romaner bland vuxna då, som också kan vara väldigt bra.
Det finns, precis som romaner kan vara experimentella, korta, poetiska, episka, så är ju bilderböcker av alla möjliga olika slag. Vi går vidare så vi hinner med alla sval. Caroline, vilken bok har du tagit med dig?
Ja, jag följde ju dina instruktioner väldigt nogsamt, så att jag valde bara en bok och tog bara med mig en bok.
Du får vara med fler gånger här.
Föregår som ett gott exempel här som gästpoddare. Nej, men jag instämmer ju som ni andra sagt, det finns ju otroligt många fantastiska bilderböcker som man gärna vill tipsa och prata om, men den som jag har valt att ta med hit idag är en bilderbok som kom bara för ett par år sedan av en bilderbokskonstnär som heter Lisen Adbåge. Och den här boken heter Furan och den är utgiven på förlaget Rabén & Sjögren. Det här är en bok som verkligen drabbade mig, kan man väl säga, som jag läser själv flera gånger och som jag läser för mina barn och som jag tipsar alla om. För det här är, Maja, du pratar om det här liksom den här branten som man når i böcker. För mig är det här en sån bok där jag känner att det blir väldigt svindlande och en dörr liksom öppnas upp till någonting som man inte
känner till riktigt. Men det är också så otroligt lockande, det här otäcka, svindlande. För det gör också... ja, så det är väl den känslan lite som den ger mig. Den handlar om en familj som har hittat sin drömtomt. Men först så måste de såga ner de här stora furorna som står i vägen. Men träden beter sig väldigt märkligt när de ska bli nedsågade. Den sista och fjärde furan, när de äntligen får ner den, den liksom blöder kåda och grenarna är alldeles sådär liksom beter sig på ett väldigt märkligt sätt. De vill inte riktigt ge vika för motorsågen som mamman i den här familjen glatt drar igång där. Men som sagt, de får ner de här furorna och de bygger till slut då sitt drömhus på sin drömtomt. Men när huset väl är färdigbyggt så börjar det klibba av kåda. Det är som att hela huset blöder. Och märkliga högar av barr och kottar börjar liksom dyka upp på olika ställen i huset. På golvet och i tvättmaskinen och i besticklådan och även i sängarna. Och en dag så har ett av de här två barnen i familjen drabbats av en märklig åkomma. Den lilla mjuka barnkinden har plötsligt drabbats av ett väldigt barkliknande utslag. Och de söker hjälp hos doktorn som ger dem en salva, men den här salvan tar ju slut på bara några dagar och det blir inte bättre alls, utan att det börjar hända istället ännu fler saker. De känner plötsligt en väldigt törst, så de går ut och ställer sig i en sjö för att liksom kunna stilla den här törsten, men det blir bara kraftigare och kraftigare. Och jag vet inte riktigt, ska man avslöja slutet?
Det behöver du kanske inte göra, men du kan ju ge oss någon du som har läst den många funderar på vad handlar den egentligen om, eller varför har de skrivit en sån här märklig bok?
Ja, men precis. Varför har man skrivit en sån här märklig bok? Jag tänker att man kan läsa den här på flera olika sätt. Lite beroende på var man själv befinner sig någonstans. För mig är det en väldigt liksom ödesmättad och suggestiv berättelse. Och jag läser den väl också på flera sätt. Men jag tänker mycket på vår samtid och hur vi... hur vi förhåller oss till vår omvärld, till vår närmaste natur, på det som har funnits innan oss, på det som kommer att finnas efter oss. Det är en väldigt liksom existentiell berättelse. Och det är väl det som gör att den känns så liksom svindlande så. Men jag kan väl säga att jag läser den både som en rysare, för att jag tycker också att den är väldigt jobbig att läsa, samtidigt som jag också känner att jag får en stark tröst när jag läser den. Och jag vet inte riktigt varför. Jag känner att jag blir tröstad, men det är väl kanske på något sätt den här insikten om liksom förgängligheten. På något sätt som vi alla bara måste försonas med. Liksom. Ja.
Den är ju väldigt, jag har också läst den fast det var ett tag sedan. Men den är ju verkligen en skräckberättelse. Den är väldigt läskig. Mm. Obehaglig att läsa. Jag kommer ihåg att det värde mig en del för den där.
Tycker barnen att det är läskigt när man läser?
Jag vet inte om jag läste den, för jag vågar inte riktigt läsa den för mina barn. Då tror jag att de var ganska små. Men de hade säkert läst den eller hört den på ett annat sätt. Men det är lite som att se en skräckfilm, skulle jag säga. Alltså den påminner definitivt i dramaturgin väldigt mycket om skräckfilmen.
Ja, men verkligen. Jag läste den för mina barn och då var de 5 och 8 kanske. Och jag upplevde nog att vi läste den på, eller upplevde den på olika sätt. Liksom mina referenser var annorlunda än deras. Men att de ändå upplevde liksom rysligheten i det hela, och sen så pratade vi lite om vad hände med den här familjen egentligen och vad är det liksom. Jag tänker också att det är en bra bok på det sättet, för att man kan tala om liksom existentiella frågor utifrån den här. Och jag brukar ofta prata om, när man ska rekommendera böcker i liksom, och jobbets vägnar och sådär, och man pratar med vårdnadshavare och så tänker jag ofta att man, det här med att pratläsa kring böcker, att man behöver inte alltid läsa texten exakt som den är, utan att man utgår mycket från bilderna och från liksom tematiken och så. Och det här tycker jag är en bra sån bok, för att då kan man liksom tala om temat på ett sätt kring liksom jättesvåra frågor som är jättesvåra att hantera för alla levande liksom människor på jorden oavsett ålder. Så är det här en bra utgångspunkt. För den är också liksom väldigt poetisk och stillsam, och jag kan ju känna en liksom en stor respekt för de här furorna liksom.
Man identifierar sig med furorna helt enkelt.
Man identifierar sig med furorna, och utan att spoila då, så kanske det inte är helt tossigt att göra det, för vem vet vad som döljer sig i de här furorna och vad liksom vilka de har varit. Men det gör ju att man får svårt. Nu när jag har läst den här så många gånger, så känner jag själv att man sågar ju inte gärna i ett träd, va? Utan man tar det lite varsamt liksom, och tänker att vad är det här egentligen? Och liksom, så. Men,
det handlar ju mycket om en slags önskan att ha kontroll över saker som kanske är väldigt samtida, och om kontrollförlust, just som väl i skräckfilmen. Det är väl ett begrepp som ofta finns i det, att man får liksom, man har inte kontroll. Saker händer som man inte kan kontrollera, och det är läskigt.
Mm. När vi gör en utställning här nästa månad med barn och vuxenböcker, biblioteket, vilken vuxenbok ställer du bredvid furan?
Ja, oh, det är en jättebra fråga.
Har du funderat
fråga
på det? Det låter inte som The Shining eller någonting, men det är kanske bara för att jag inte har...
Precis. Nej, jag har ingen på rak arm, men det är ju jätteintressant, för att jag kan inte känna att att den här har sin motsvarighet i någonting. Mm. Inte i film, inte i något annat. Utan det här är en otrolig liksom... Ja.
Men går det att tolka den som någon slags inlägg i klimat...
Ja, men man skulle säkert kunna liksom använda den utifrån någon slags liksom ekokritisk
Den här diskussion. Troll kanske, som vi har pratat om, kanske man kan sätta bredvid det.
Nu när du säger det, lite samma ödesmättade liksom existentiella känsla faktiskt.
Ja, jag
den
är fångar, väldigt jag vet att
liksom
det är en bok som
jordisk och organisk på det sättet, och det här med att ingen pardon helt enkelt, utan det var faktiskt en jättebra jämförelse.
Du måste du säga något mer om, för nu undrar folk bara, Troll, vad är det för något? Det är en bok som heter Troll.
Det är en bok som heter Troll av en dansk författare som heter Rasmus Daugbjerg. En väldigt liksom liten oansenlig bok till formatet, men en fantastisk berättelse. Också en sån här läsupplevelse som man inte föreställer sig. Man blir helt knockad och indragen och förfärad och uppfylld samtidigt. Den är fantastisk. Och då kan jag också passa på att göra reklam, att på biblioteket Play under maj månad tror jag, de har ett samarbete med Malmö stadsbibliotek och den litterära scenen där. Då kommer de faktiskt att direkt sända ett samtal med Rasmus Daugbjerg, som jag kan tänka mig kommer bli himla bra. Jag lyssnade till honom när han var på Söderbokhandeln här i Stockholm, och det var ett jättespännande samtal. Och den går ju också lite i den här liksom ekokritik spåret så.
Tack för den. Jag har inte läst Furan och jag har inte läst Troll, men det ska jag göra någon gång. Jag kan ta lite så här. Ni har ju lyft så här fantastiska, lite kanske lite tyngre bilderböcker, som, men det ska inte jag göra. Jag tog någon lite som jag gillar mycket, som jag inte kan säga varför, som är en japansk bildbokskapare som heter Rintaro Uchida, Spöktåget. Som är ju något helt annat. Men för bilderböcker kan ju vara precis då, som jag sagt, som romaner, så himla mycket olika saker. Och det här är ju ett spöktåg som man får följa med på en resa genom, som man då tolkar. Det är väldigt japanskt om man är lite gillar Japan och japanska teckningar och monster och Miyazaki och så kan man gilla det här. Man följer egentligen med ett gäng spöken på tåg genom ett fantastiskt landskap. Och det här är ju väldigt mycket, det är inte jätteläskigt. Det är inte till spöktåget för att det är läskigt, utan det är väldigt mycket att titta på. Och att läsa det med en fyraåring är jätteroligt, för man kan ju stanna på varje sida och titta vilket monster man helst vill vara, eller vilket man tycker är läskigast eller vilket man tycker är roligast. Och texten är väldigt, väldigt enkel. Det är dadunk, dadunk, dadunk. Och så är det lite olika stationer de stannar på. Mörkerplan nästa. Mörkerplan, mörkerplan. Var försiktig när ni går ner för trappan. Och så ser det lite olika ut. För det är också en del av bilderböcker behöver inte... Det här är väldigt mycket i sig, men det behöver inte vara... Det finns en twist i slutet som jag inte ska avslöja. Det är också en del av bilderboken, att det kan vara, man kan nyttja det här att man är på väg någonstans bara, och att som litet barn ligga bredvid och följa när man bläddrar blad och ser vad som händer på nästa sida. Här är det tåg som går. Jag läste också parallellt en som heter, jag ska se vad vi har den någonstans. Där. Maraton av Karin Syrén, ganska nyligen bok. Det är ett maratonlopp. Kanske inte vilket maratonlopp som helst, men då får man helt enkelt följa med det här maratonloppet från början till mål, och det händer lite läskiga saker och spännande saker. Om maratonloppet går upp för ett berg och in i en grotta, och det är fantastiska, och det är ingen text alls i den, men det är spännande ändå. Vad ska hända på nästa sida, och var ska man... Det var egentligen det jag skulle säga om dem.
Jag tycker de är jättefina, för de har inga färdiga svar heller, utan det är hemska och roliga grejer som händer. Som till exempel i maraton så råkar folk ut för jätte...
Någon blir uppäten av en tiger och någon blir ihjälskjuten av någon.
Det bara är. Och sen i spöktåget så är det massa saker att upptäcka som du inte får något svar på, men du får själv fylla i. Som till exempel den här kentauren som springer bredvid tåget. Han åker på något sätt med tåget, fast han kliver aldrig på.
Nej, det är ju fint att texten kommenterar ju aldrig det, utan texten är verkligen som du sa, ljuden från tåget och typ, nu är vi framme vid den här stationen. Så om man bara läste texten så skulle det vara en lätt vardaglig berättelse om att åka tunnelbana typ, men så har de här fantasifulla färgrika illustrationerna med många detaljer.
Texten är väl egentligen det man hör när man åker tåg. Ja. Helt enkelt, dadunk, dadunk, och så precis. Ropar någon ut vad som är nästa station. Så det är en helt annan typ av bild. Det finns många fler exempel i den genren. Det finns där man nyttjar verkligen bilden. Har du någon?
Nej, men bara kort, finns ju en väldigt klassiker som heter Varar tårtan av T. Chongqing, tror jag han heter. Kanske en vietnamesisk författare. Som är en helt textlös bok. Det finns ganska stort format och så är det flera karaktärer på sidan. Och det börjar med att det är några råttor som stjäl en tårta från några hundar. Så det är förmänskligade djur. Och sen får man följa på varje sida, så de här hundarna försöker förfölja råttorna för att ta tillbaka tårtan. Men det finns också ett tiotal andra karaktärer, några grodor som spelar fotboll och någon anka som tappar bort sin mamma. Alltså såna, så på varje sida ser man vad har hänt med den nu, och har den hittat sin docka och vad har kameleonten gått nu. Alltså den är väldigt rolig också.
Det finns ju Sven Nordqvist, Pettersson, för att han har också gjort några, vad heter den, Var är min syster, va?
Och den är väl helt utan...
Utan text, ja. Och det är fördelen med det när man läser själv som vuxen, är att man kan inte bara läsa och fokusera på texten. Man måste bläddra och så måste man titta på bilden tillsammans med barnet. Mm. Och att man kan inte gömma sig som vuxen och bara läsa texten, utan man tittar på bilden tillsammans. Mm.
De här Nordqvist är väl väldigt inspirerade av konst också, tror jag. Så att man kan se många så här kända konstverk i hans bilder. Alltså replika eller inspiration, om man är intresserad av sånt.
Så det detaljerar också, alltså små detaljer liksom, som... Om du säger, Elias, man skulle ju lätt kunna förbise dem. Men om man sitter med ett barn så gör man ju inte det, för de ser ju det där.
Så. Mm.
Ja, nu är vi alla väldigt nyfikna på vad du har tagit för
oj,
bok med dig, Patrik.
Ja, som du har tagit en, du har tagit en ny förälskelse kan man säga när det gäller bilderböcker. Det var en kollega till mig, Elin. Kan vi kalla henne för hon heter Elin och jobbar på Hornstulls bibliotek tillsammans med mig och några till. Och det är en bok som heter Jacominus Gainsboroughs rika stunder av Rebecca Dautremer. Och den är helt fantastisk. Jag är egentligen mer förtjust i böcker som är lite mer enkelt tecknat, så lite utmejslade. Men den här otroligt vackra teckningar istället. Sådana bilderböcker brukar inte tillhöra mina favoriter, men den här är så fin. Den heter just Jacominus Gainsboroughs rika stunder. Och det handlar om de här rika stunderna som vi har i livet. Som det står på baksidan, vad menas med rika stunder? Ett helt liv kan man också säga. Jacominus Gainsboroughs liv. Höstlöven i parken. Regnet. Den öde stranden. En kullerbytta. Ett avsked i hamnen. Ett möte i en stenig trädgård. En picknick. Några kapplöpningar. Och den svala skuggan under mandelträdet. Allt det där. Ett liv. Så det är en hyllning till allt det lilla i livet som också är det stora. Den är helt underbar. Och sen lite sorgsen ibland. För folk dör. Det är sånt som vi måste leva med. Och det är inte sådär jättekul för Gainsborough när han blir pappa. För han tänker, det här hade inte jag signat upp för. Men sen upptäcker han att det är ändå det här uppdraget som kan vara jobbigt ibland. Som också ger otroligt mycket tillbaka. Så en hyllning till livet helt enkelt.
Den här huvudpersonen i boken är en kanin, eller?
Huvudpersonen är en kanin. Och sen ibland så får vi veta precis vilka alla är med bild, med siffror. Och då inser vi någonstans att som det är någonstans, att vi är inte så himla långt ifrån varandra, utan vi finns ganska nära varandra. Och sen är det en väldigt fin text i början på boken också, lite varför författaren ens har gjort den här boken. Till dig som håller i den här boken vill jag bara säga tack för att du bläddrar in ett direkt tilltal, bara det är fint. Jag har tänkt ut berättelsen och målat bilden med stor omsorg. Jag råder dig att ta god tid på dig och titta noga. För det finns mängder av saker att upptäcka.
Men han är ju väldigt fint. Jag tänkte på att han har ju några vänner som liksom följer honom genom hela livet. Och de här personerna, så kanske inte alltid är. Så att han har väldigt tur på det sättet. Han har verkligen människor omkring honom som följer med honom. Och som finns kvar även när han är gammal på slutet. Så är ju de kvar fortfarande.
Exakt, så de är ju där och han kämpar för sin kärlek ganska tidigt, så nämner han att han gillar en kvinna och jag ska inte avslöja för mycket, men han kämpar för att få henne och gifta sig med henne. Mm. Det är en fin bild och sen innehåller den här också en sån här lite intertextualitet eller vad man ska säga.
Brygel
tänkte jag verkligen på.
Målning av Brygel som då är när alla barnen är ute och leker i en park. Så,
Och det är så häftigt tycker jag liksom, när bara böcker har det där och att man kan till och med hitta liksom äldre konstnärer i deras teckningar. För så är Anna Höglund också förstått mycket som att hon inspireras väldigt mycket av det. Alltså det blir ju ett jättestort konstuttryck som känns verkligen för alla.
Och det behöver man ju inte. Och när man sitter och läser den här boken tillsammans så kanske man inte ens stannar till, utan det är vuxna kanske ler lite för sig själv bara och det räcker så bra.
Ja. Men jag tänker måste göra någonting med barnet att få de här bilderna i sig, alltså som är så stora och sinnliga och liksom öppna och man kan ju liksom att det blir nästan så här vimmelkantig när man tittar på vissa bilder.
Det kan vara en ingång till konst, man kan ju visa den här bryggelsen och säga, men vänta, det där var ju som i den här bilderboken jag läste, så det kan gå åt andra hållet också.
Verkligen.
Absolut.
Mm. Och jag tänker ofta på det när man ger barnen det, alltså både i text och bild, alltså att barnet får liksom komma liksom bort från den här världen eller samhället eller alla det vi lever i varje dag, och som jag sa innan, det är strävsamma, återhållsamma, väldigt kontrollerade, att liksom att ge dem tillgång till den andra världen. Och sen vet man ju inte vad det är i det som de att de får bara se det liksom, eller både det som är skrämmande och det som inte är skrämmande såklart, men jag känner som att det måste vara jättebra för barnets hjärna att få tillgång till det.
Det är spännande vad som kommer hända med alla barn framöver. Det känns som att bilderböcker har... Det fanns ju inte så mycket bilderböcker för 50 år sedan. Det fanns ju några stycken.
Mm.
Men det är ju en genre som verkligen har växt i plats och förr i tiden var det mer sagor kanske utan bilder, och det var ju också viktigt och fantastiskt såklart. Men
väldigt sedelärande också.
Ja, kan det ibland kanske.
Ja, ibland. Tidigare menar jag.
Ja. Ja, det var så tidigare menar du. Ja.
Men det är det som är spännande med bilderböcker och pekböcker och böcker för små barn. Det känns som att det är en genre som det händer grejer hela tiden. Det kommer nya typer av bilderböcker. Det kan ju hända i romaner och poesi också, men inte lika ofta. Det är lite nyare genre om också man kommer på saker om hur barns hjärna funkar. Det är fortfarande ett mysterium på många sätt.
Men sen är det väl också, eller som jag har förstått, att just svenska eller kanske gäller nordiska bilderbokskapare är också mer experimentella generellt, kanske bildmässigt, än anglosaxiska och så.
Norska eller har varit i alla också, fall.
Norska tror jag också.
Det är ganska svåra ämnen också.
Ja, precis. Men även just bildmässigt. För att det är ju ganska många av de här som vi har pratat om nu som kanske inte är... Just Jacominus är otroligt liksom vackra bilder. Men många av de här är ju inte det. Utan de kan vara lite skeva och lite väldigt egna. Lite kanske, alltså till och med en del vuxna kanske tycker att de... Jag tycker inte att de är vackra helt enkelt. Det behöver inte vara vackert. Och för barn tror jag inte att det är... De har ju liksom inte... Man har inte några förutfattade meningar. Vad är fint eller fult? Vad är vackert? Eller, så det är ganska befriande också. Att det inte är det här gulliga hela tiden i bilderböckerna.
Nej, många bra bilderbokskapare i Sverige. Men vi har också nämnt några från Japan här. Och Sean Tan har vi inte nämnt idag. Han är ju en som många gillar som jobbar bilderböcker. Kanske främst för vuxna skulle jag säga, men också för barn såklart.
Ja, precis. Ja, det finns ju vissa som, med honom känner jag nästan det, att det kan vara svårt för barn faktiskt. Att det är för vuxna första hand. Så upplever jag dem.
Alltså det måste jag faktiskt nästan berätta då. För att jag läste just den här Cicada med honom för min dotter nyligen. Och hon är ju bara 7. Men hon älskade den så mycket. Men hon älskade Cicadan i sig. Alltså hon tyckte att det var så otroligt fin. Så hon vaknade på morgonen och sa bara att hon ville höra. Hon bara, jag vill höra den här sagan om den gulliga insekten. För den var ju så himla... Den är ju så...
Den är otroligt mörk.
Ja, den är ju otroligt mörk boken. Och hon uppfattade också det, för att det är en scen där när cicadan går upp. Han går upp för trappan till höghuset och han tar livet av sig för att han är så illa behandlad. Och då, vi har ju aldrig pratat med henne om de sakerna. Men hon bara, så sa hon själv så här, men han vill inte leva längre liksom. Men samtidigt det var liksom, jag upplevde inte som att det var hon bara såg det. Hon förstod det, för jag tror att det finns i alla människor att man förstår sig inför att man skulle kunna känna så. Det är ju inget helt främmande för en människa. Och även inte ens hos barn liksom.
Nej, men det är intressant. Barnen kan nog vara närmare det och ha lättare. Vuxna värjer sig för saker. Men med mina barn är det, apropå den jag pratade om innan, Blå ugglan, som ju också handlar om döden, så var det olika för mina barn. För att min son som är 4, han var helt liksom öppen för det här. Han vill prata om det där, men den personen dog. Och vad hände sen? Och hur länge ska jag leva? Hur länge ska farfar leva? Alltså sådär. Inte som att det var någonting läskigt eller att han var intresserad. Medan min 7-åring, snart 8, tycker att det var obehagligt. Och att det var sorgligt liksom. Så hon valde att säga, jag vill inte höra den igen. Det var någon som dog. Alltså så. Hon var då också oförberedd på det, men ja, så där,
det kan också vara olika åldrar
och hur man ligger. Liksom.
För man har olika känslighet för det. Om det är väldigt skrämmande för en just nu. Däremot det är inte dåligt för en att du läste den då. Men om hon väljer själv att nej, men nu, det kanske blir liksom för smärta. Men det känns viktigt det där ändå med att vi ser allting som att man ska... Eller vi, men det är ju så ändå att man tänker att man ska dölja saker. Men att...
Det
kan vara mycket mer skrämmande om vi inte får, liksom, även om vi inte vet någonting om, alltså döden till exempel. Det är så mycket som är helt obegripligt för oss och för dem. Och det är bara en massa konstnärer som har på olika sätt försöker gestalta den obegripligheten. Det är inte som att det finns några svar i det. Det är ju bara...
Och om vi döljer så kanske det blir mer obegripligt. Det är ungefär som att jag kommer tänka på de här när det var såna här hysterin att man skulle censurera filmer och så och klippte bort, och blev nästan obegripligt. Ja, vad hände där nu då? Det var bara men när barnen tänker på de här sakerna.
Ja, och tänk allting som finns i människan, allting, alla känslor, alla dåliga saker man har i sig, allt det där måste ju få liksom får finnas liksom, utan
skuggorna,
att döma
skuggorna
utan att dömas liksom, för att det kan vi inte, alltså man kan, det som finns i oss kan vi inte, det är så fult liksom.
Som ni lyssnare hör här nu så är det ju precis kanske som när man läser poesi skulle jag säga. När man läser bilderböcker så kommer man ju in på livets viktiga teman som ofta kan handla om döden eller vad som är läskigt eller vad som är roligt. Så att jag tänker att vi nästan avslutar. Om inte någon har något sista de vill säga om något av detta.
Vi har ju varit inne på det, men jag tänkte på just det att bilderboken, nu pratar vi om den som att den är, eller på biblioteket behandlar vi den kanske som att det är en genre, men det är ju väldigt många olika. Det finns ju liksom deckare som är bilderböcker och det finns poesi som är bilderböcker och det finns vardagliga romaner.
Det är så vi kanske ska sortera det när vi öppnar ett nytt bibliotek här om några år. Så, men tack så jättemycket Caroline, Maja, Patrik, Alice.
Tack och själv.
Tack ni som lyssnade. Hej då!
Thank you.